Då är det dags att presentera veckans gäst här i den åboländska sändningen som idag är Christel von Frenkel Ramberg. Välkommen Christel.
Tack så mycket.
Och själv heter jag Marie Söderman. Christel, hör du, om vi går tillbaka i tiden en sån här 10, kanske till och med också 20 år bakåt, så då var du ofta intervjuad i medierna. Eller hur?
Det stämmer. Mm. 7 på morgon oftast.
7 på morgon ringde bland annat vi. För du var aktiv politiker i Åbo fullmäktige i 16 år. Och du satt också i stadsstyrelsen. Och då ringde vi sen när ni hade haft möte på kvällen.
Det stämmer.
Mm. Och det här, vi hörde dig väldigt mycket då. Men sen när du lämnade politiken och den rollen gick vidare till andra så har vi ju inte alls sett dig på samma sätt i medierna nu på sistone. Så vad gör Christel von Frenkel Ramberg nu för tiden?
Hon delar sin tid mellan Åbo och hemgården som finns där i Satakunta och familjen och alla barnbarnen.
Mm.
Och lite föreningsaktivitet också. Och förtroendeuppdrag, så det är mindre.
Såna grejer. Och kanske inte så lite såna uppdrag heller, det ska vi komma in på. Men politiken har du alltså för tillfället då lämnat nog helt?
Det gjorde jag.
Ja. Men förstås så ska vi också diskutera det här i timmen då du är veckans gäst idag och prata lite om politiken i Åbos kulisser som jag hoppas att du kan dela med dig lite av. Roligt att du är här. Men ja, du nämnde din hemgård och det där du övernattar i Åbo nu men igår så kom du då körande från gården i det är Nackila alltså.
Ja, det ligger 18-20 kilometer öster om Björneborg för i Harjevalta. Det är längs med Kumo älv. Och där har vi en gammal släktgård med gamla anor som den där, ja, i ganska ung ålder tillsammans med min syster ärvde av farfar.
Jättespännande. Och det här är, gården heter alltså Anola gård, visst?
Ja.
Anolan kartano. Och den har varit länge i släkten. Jag tänkte att du får börja med att berätta om den, för att det är också där du är uppvuxen, fast jag menar, du är ju bekant från Åbo, Åbo-politiken och så vidare och barnen har gått i skola här. Men berätta, Christel, om den här gården som du också har vuxit upp på.
Nu, det är en gård med mycket gamla anor. Vi vet att de första skriftliga dokumenten finns från medel på 1400-talet. Och det var ju så att Kumo älv var ju en viktig handelsled och uttaget transportled på den tiden, långt före vägnäten byggdes så som vi känner till dem idag. Och kanske den kändaste ägarsläkten som hade det på medeltiden var släkten Kurk. Och den som kommer ihåg sin historia, kanske här som Åbobo också, Axel Kurk, som var Klaus Flemings man och ledde klubbekriget i Finland. Han blev dömd till döden 3 gånger här vid Åbo slott, men benådad varje gång för att han var för värdefull för riket att avrättas.
Mm.
Så han ägde ju Anola, men han ägde ju stora delar av övriga Satakunta också. Fortfarande kan man hitta gamla mynt och kulor i åkrarna. De äldsta mynterna är danska från 1400, medel på 1400-talet, och sen kom det senare det som de här museifolket talar om, klippningar. Vi har mycket svenska mynt, engelska mynt och på senare tid också ryska mynt. Och det intressanta är att de här fynderna finns väldigt nära ytan, kanske bara 20 cm under. Och det hittas fortfarande, fast de här åkrarna har blivit brukade i hundratals år. Så de här forskarna och de här som letar efter det, jag hittar dem fortfarande. Men de är ju inte intresserade av de här medeltida grejerna. De söker ju stenålders spår av stenåldertiden och järnåldern och sånt. Så vi får de här myntorna och kulorna.
Okej, och vart hamnar de?
Nu, vi har en liten utställning där hemma. Alltså om de hittar någonting som är riktigt specifikt som inte finns i museets samlingar ännu. Så då blir det så den där.
Då vill de ha det.
Ja.
Ja.
Men just sådana mynt och så här, så finns det tydligen så pass gott om ren att de får vi behålla med bil. Plus ett antal hästskon och bälten och spännen och sånt som kan hittas.
Jättespännande. Oj. Och det här Anola gård, alltså, hur ser den ut? Berätta för oss som inte har varit där.
Nu idag är det det är som ett vi driver det som ett större jordbruk och som stöds av skogsbruket.
Mm.
Ja, att i min barndom så var det en stor mjölkgård, hade mycket kor. På 60-talet fanns det ännu några arbetshästar kvar. Före krigen fanns det väldigt mycket hästar, men det var bara några få som kom tillbaka från fronten.
Mm.
Och så tog ju traktorerna och maskinerna över.
Mm.
Så det var ju ett helt annat liv då med alla djuren, men ungefär i början på 70-talet, kommer jag inte riktigt ihåg exakt år, så hade vi en överproduktion av mjölk i Finland och den där, det uppmuntrades till att inte fortsätta. Så det var en stor auktion på gården, kommer jag ihåg, var de bästa mjölkkorna såldes vidare och den där, då tystnade gården.
Mm. Men djuren minns du starkt då från din barndom?
Absolut, vi hade ju allt, liksom, ja, till och med hönor och riktigt svaga minnen har jag till och med av grisar.
Ja.
Så att det var, gården var stor före kriget, före den där, sen de här arrangemangerna med karelarinflyttning och så. Så att det var ju en som försörjde hela den delen av byn.
Mm, säkert. Och det här karaktärsbyggnaden, en hurdan byggnad det är på Anola gård?
No, det är en av de sista stora herrgårdsbyggnaden som byggdes i Finland. Tidigare var det ett likadant i trä, men min farfar lät bygga ett nytt på 30-talet. Det är ritat av Jar Englund. Så att han var bergsråd och aktiv inom pappersindustrin och behövde ett representativt hus.
Mm. Så finns liksom den gamla kvar? Eller?
Nej, den gamla kvar. Det står på samma ställe. Men, men alla de övriga gamla fastbyggnaderna, radiogårdarna och stallarna och trädgårdsmästarens hus och förvaltarbostad och hundslottet. Vi har ett hundslott.
Okej,
ja.
Vad betyder det?
Det betyder det att hundarna, det finns mycket hundar alltid på gården och på den tiden. I synnerhet jakthundar och vakthundar och bybo. Och de hade ju ett eget hus, litet, det är inte stort. Men att byborna döpte det till Koiralinna för att de tyckte att gårdens hundar hade så bra med egen uppvärmning och egna rastgårdar.
Just det, där på herrgården Anola. Men du, Kristoffer Frenkel-Ramberg, du är alltså nu då, kan man kalla dig alltså godsägare? Heter det så? Ja.
No, så vill jag vara trädgårdsmästare eller
jordbrukare.
Allmän husa.
Ja, du hör till att göra en massa olika grejer. Jag tänkte så att kommer du med gummistövlarna på idag, men det gör du nu inte. Men alltså, hur mycket springer du då med gummistövlarna ute på åkrarna vid Anola?
No, på själva åkrarna går jag inte så mycket. Vi har ju nog en yrkeskunnig traktorchaufför och på det sätt som jag sköter det tunga jobbet. Men ett så här ställe har ju också mycket annat man måste ta hand om. Det är trädgård och det är fastigheter och sen kontoret.
Mm.
Det är ganska mycket pappersjobb i dagens jordbruk. Mm. Men att vi delar ju den här gården med min syster och det där, så att och min man är fastighetsförvaltare idag.
Ja, just det. Men det här att liksom, det låter ju väldigt så där romantiskt på något vis att äga en gammal herrgård i Finland. Är det bara rosenrött?
Nej, det är det ju inte. Alltså, det är det att få det gå ihop, att vi har ju en vacker och fin miljö visserligen, men att vi har mycket fastigheter som att ta hand om, men som det är svårt att ta i bruk och hitta ändamålsenlig verksamhet i. Vi vill ju bevara, vi vill behålla, men bara att reparera ett enormt ladugårdstak så kostar en förmögenhet.
Jo, det räcker inte några tusen lappar.
Och allt ska göras enligt med Museiverkets godkännande.
Ja, dessutom det förstås. Mm. Ja. Men tar ni emot besök där?
Nej, inte egentligen. Vi har nog valt att hålla en ganska på det sättet låg profil. Att vi understryker att det fungerar som i vilket annat jordbruk i Finland som helst.
Mm.
Fast då byggnaderna vittnar om en gången tid.
Mm. Men jag vet inte hur mycket du har pratat, Christel von Frenkel-Ramberg, just om din gård och din bakgrund kring det här. Att det förr i tiden var det kanske just mer prat om, eller förr i tiden, men mest prat om politik och så vidare. Hur mycket frågor får du kring din och din systers gård som ni förvaltar?
Egentligen väldigt lite.
Ja, okej. Okay. Så du har inte pratat om de här sakerna så ofta?
Nej, jag ser inte någon. Det är för mig ett så normalt liv på det sättet att jag har inget behov att lyfta fram det.
Nej, just det. Men det här, hur fördelar du tiden då till exempel mellan Åbo och att bo på gården i Nackila?
No, vi är nog väldigt mycket på gården, sen efter att min man gick i pension. Och sen kom ju corona, han gick i pension en månad innan coronan bröt ut och sen får vi ju dit. Och där fortsätter livet ganska normalt faktiskt.
Ja, ja.
Ja, och så blev det ju väldigt... Och där visste det... vi har ju hund och vi har ett... man är på något sätt så nära naturen och så. Men att gärna kommer jag till Åbo. Här finns vänner, här finns det sociala umgänge. Och så har vi ju numera många barnbarn som jag försöker också hinna med.
Mm, ja, var i världen finns de?
Tre är i Åbo och den där 6 stycken är i Helsingfors.
Just det. Mm. Men inte någon där på gården just nu i alla fall?
Nej.
Mm. Då, vad tror du och ni finns det? För jag menar, gården då, Anola Gård i Nackila har varit länge i släkten. Vad tänker ni om framtiden? Finns det intresse bland följande generation?
Nu det hoppas vi att vi nu har den där... Våra egna barn har förstås gjort sina yrkesval och så, men att det där, eventuellt kommer de på andra tankar, eller så har vi ju 9 barnbarn. Men att det viktiga är att alla ska få välja, och det fick också jag göra och det fick min syster också göra.
Okej, så det var så. Men alltså, ni var väl unga när ni då tog över gården?
Jag var 18.
Men hur kändes det? Bli gårdsägare? Som 18-åring?
Min egen pappa levde då ännu, men att han gjorde ju ett förnuftigt beslut. Att han var själv över 70 när farfar dog. Så han gjorde ju ett medvetet beslut att ge direkt över åt döttrarna.
Mm.
Så, men han tog ju hand om det där de första åren. Men 11 år senare gick han bort. Så när jag var 29 så var allvar det där.
Verkligen. Och hur kändes det? Var du då relativt insatt då redan?
Nu klart, ja. Det är nu någonting som det har alltid funnits där. Och det känns viktigt att föra det vidare också. Att jag upplever att det här är någonting som vi finns här nu för att ta hand om och sköta på vårt bästa sätt. Och sen hoppas att det får en god fortsättning.
Mm. En Anola Gård ligger alltså då en liten bit utanför öster om Björneborg i Satakunta. Hur mycket känner du dig själv som Satakuntabo eller Björneborgsbo?
Ja, det är en svår fråga. Jag känner mig som Anolabo och sen Åbobo.
Jaha, det är så. Okay.
Ja, på något sätt. Björneborg gick jag i skola i, men jag har nog inte någon stark Björneborgs klockakärlek för Björneborg på det sättet.
Ja.
Det var skolstaden.
Just det, livet var där på gården. Liksom.
Ja. Ja.
Men har man en bra byasammanhållning där, liksom kretsar mycket på något vis kring just gården där,
ja,
till exempel?
Vi är på sidan om, vi är på norra sidan om älven, så nej, jag skulle inte säga det heller. Det var annat säkert då när det fanns djur och mycket anställda på gården.
Ja.
Men det, som jag sa här tidigare, det tystnade sen.
Just det. Ja, du sa norra sidan om älven. Är det en skillnad där? Liksom, vem som bor på Toispol och Tällpoljocke?
Kyrkbyn är på södra sidan.
Aha, okay.
Vid Riksväg 2.
Just det.
Ja.
Mm. Vad spännande. Jag, Christel von Frenkel-Ramberg, vi talar om gården. Du är uppvuxen på Anola Gård i Nackila i Satakunta. Och som du då fortfarande har och förvaltar tillsammans med din syster och bor där med din man och så vidare. Men den har sin historia med flera hundra år gamla minnen. Men en annan historisk grej är att en av dina förfäder kom från Tyskland på 1700-talet och var uppenbarligen en ganska viktig man i Åbo, en Frenkel.
Ja, det är Johan Kristoffer Frenkel den första. De var 3 stycken i rad som kom till Tyskland, kom från Tyskland till Åbo och fick anställning här som boktryckare. Och 20 år senare så köpte han då hela tryckeriet, Kejserliga akademins tryckeri, som det hette på den tiden. Och det där, sen hans son och sonson ända till Åbo Brand.
Mm.
Och fast det här.
Just det, och berätta, var fanns det här tryckeriet? Du har uppgifter om det också.
Ja, det är ungefär där var Per Brahe statyn står idag. Och det så var tryckeriet och deras hem på Kyrkogatan var adressen. Där vi finns ju där vid domkyrkan, där vid parken är en sån här.
Ja, jag menar det. Alltså, ja. Det var den, inte finns ja. Väl Per Brahe på någon andra ställen.
Ja, än där. Där kan man se på den där kartan. Så ett av de husen där.
Och speciellt att ha ett tryckeri precis in till domkyrkan, kan man tycka idag.
Och nära akademin.
Jo, just det.
Ja. Och det. Men allt förstördes ju vid branden. Men, att de hade ju då, men den här första, Johan Kristoffer, han ligger begraven i domkyrkan. Men han, och de senare, hans son och sonson köpte sen Ylelum gård. Så hade de lumppappersfabriker, en på Kaxkerta och en i norr om stan i Järvenkylä. Och det där tillverkades papper av lump på den tiden.
Mm-hmm.
Men att som sagt, både hemmet och tryckeriet förstördes vid Åbo Brand. Några år senare, sen när han hade lyckats samla ihop en ny finansiering, så flyttade han tryckeriet i Helsingfors i och med att också universitetet flyttade dit.
Ja, just det. No, men har ni i släkten några andra minnen eller prylar från den här tiden och från pappersfabrik och tryckeri?
Så till vidare nog att hans generationen neråt var ju Frans Frenkel, eller han då som var en stor industriman i medelparet med talet. Det var han som fick då heta Frans von Frenkel tack vare sin aktivitet inom om pappersindustrin, och köpte upp en pappersfabrik i Tammerfors och byggde ut den och utvecklade den så att det blev Finlands största pappersfabrik. Men han var med om mycket, mycket annat också. Och den där, det är Finlands pappersindustrihistoria sen att det är som, hur det småningom sen fusionerades med olika bolag och blev större och större.
Mm. Du som har mycket insyn och känner till mycket om din historia och förfäder, det är ju inte alla som har det och inte har sådana historier heller. Hur intresserad är du själv att gräva i släkten och sådana historier?
Visst, det här släkten i sig är ju en väldigt så här utforskad, så man vet bakom vem är född och vem är död och med vem och gift med vem. Och så det intressanta skulle ju vara att man skulle höra historier om de här människorna, hur de levde eller vad de gjorde eller så. Men att som sagt, tack vare de här bränderna så finns ju inte något dokument från den tiden bevarade, att först från Helsingfors tiden. Och ta med först.
Ja, just det. Mm. Hur är det, har du själv också släktforskat någonting?
Nej, det har jag inte gjort. Men att vi har en släktförening och nu har jag, som nu faktiskt har sammankommit här i mars. Och nu ska jag presentera just den här Frans von Frenkels privatliv. Och det är en utmaning att det hittas nog i vilka vet allt vad han gjorde liksom affärsmässigt och så. Men att hur katten ska jag veta någonting om annat än att han är en stor familj.
Okej, just det. Men en spännande historia det där också faktiskt. Och sen andra geografiska kopplingar. Jag tänkte att du är också, ni rör er mycket i Nagu.
Jo, det är nog via min man att han har ett sommarställe via sina morföräldrar egentligen, som har blivit vår hållpunkt i Nagu. Och också där är han är en ivrig seglare, så familjen seglar mycket. Och det passar ganska bra med det här jordbrukslivet, att i juli var det ganska tyst på jordbruket. Och när min man hade semester så juli var vi i Nagu och i segelbåt.
Ja, förstås. För jag tänkte att hur hinner man med segling också? Men precis när det är paus där så kan man göra det. Hur trivs du på segelbåt när du ändå är uppvuxen då, långt ifrån havet så att säga?
Tack, nu trivs jag. Så mycket har det inte blivit de senaste åren när hunden har blivit lite så ovillig. Men att det där, jag seglade första gången faktiskt som flickvän och då fick jag det rådet att du får komma med men inga handväskor och klackskor.
Okej.
Det har jag följt.
Då går det bra. Jag har tänkt att du tar på dig klackskorna till segelbåten.
Nej, jag har faktiskt sällan haft klackskor, men handväska nog.
Ja, precis. En hurdan seglare är du idag? Kan du alla ord, all vokabulär?
Jo, jag vet att det heter knopar och inte knutar.
Ja, just.
Men vi har en båt som jag alltid sagt att den ska vara sådan att om någonting händer så kan jag också ensam få den till bryggan.
Ja, just det. Så det fick du då lära dig ganska fort, eller?
Jo, men då när barnen var små och vi seglade, så nu var det ju min man som ensam seglade. Jag höll koll på 4 barn. Det måste ju vara uppriktiga med att flickorna var så vilda att vi måste ha dem fastbundna.
Just det. Mm.
Ja. Och man tog till hans förträt, så att man togs ned runt båten, men det skyddar nog dem lite, de där ungarna, för att inte trilla i.
Ja, det kan nog behövas när barnen är små, ja. Mm. Ja. Men hur har det varit att lära sig att segla då, i princip som vuxen?
Ja, det är ju en naturupplevelse utan like, precis likadant som jag njuter av att gå i skogen och vara ute i naturen och uppleva det som sker där, så det är ju samma sak.
Mm.
Ja, det själva seglande, jo, visst, kanske det inte fascinerar mig lika mycket det här att hur jag fångar vinden och kommer framåt som en ensam seglare.
Exakta vinkeln på seglet.
Det kanske inte finns hos mig, men allt det vackra jag ser runt mig.
Ja, för man kommer ju jättenära naturen då man är ute med båten, så är det ju.
Och i synnerhet då, de första åren, så när båtarna var mindre, så kom man ju också in på sådana ställen som man inte kommer idag.
Ja, vad tänker du på då?
Då när jag kom med som flickvän så seglade vi ju en folkbåt.
Mm.
Och den kommer man ju in i alla vikar med och grunda vatten. Och det var inte större segelbåtar med djupgående kjöl.
Ja, precis. Och kanske ännu fler naturhamnar och så här lediga stränder än vad det finns
idag.
Ja,
det var ganska charmigt på sin tid.
Ja. Veckans gäst idag är Christel von Frenkel-Ramberg med koppling till Åbo och också Nackila då, där på gården där du också bor. Och många känner ju dig från politiken förstås. Som jag nämnde här och som vi var inne på helt kort i början, så var du mycket i medierna då i början på 2000-talet. Blir det väl då?
Mm.
Och 16 år framåt. Du var i fullmäktige och i stadsstyrelsen i Åbo.
Och undervisningsnämnden och svenska sektionen och allt möjligt annat.
För Svenska Folkpartiet.
Ja.
Mm. Och vissa kommer ju in i politiken via sina föräldrar kanske. Om föräldrarna har varit aktiva, det har varit mycket politikprat kring köksbordet och så vidare. Men för dig, Christel, så var det väl inte alls så. Var det fighten för det svenska som drev dig in i politiken?
Ja, det var nog fighten för Sirkala skola.
Riktigt så konkret?
Jo, ja, det var det nog att när vårt äldsta barn 93 började skolan så den där såg ju i det där utrymmesbehovet och i vilket skick också. Och det var stort behov av renovering och jag gick med i föräldraföreningen i Åbo som det hette, Hem och skola på den tiden hette, och aktiverade mig där. Och vi var faktiskt ganska aktiva och kom ihåg att vi till slut samarbete med både media och rektor och andra aktörer, så hjälpte politikerna på det sättet att vi bjöd in dåvarande undervisningsminister Heinonen. Han ville ju datorisera undervisningen då, så vi i den där rektors goda idé att visa dataskrubben i Sirkala skola att Heinonen var en ganska bra grej. Och sen fick vi i den där Yle Nyheterna på plats.
Ja.
Men alla blev nog förstås inte riktigt förtjusta att vi lyfte sådär fram vårt, det där, i vilket behov på det sättet. Men att nu ser jag, nu är jag mycket medveten om att SFP i synnerhet i Åbo hade i flera år före det talat för den här cirkala skolans renovering och så. Men det uppenbarligen behövdes det en sån här, utifrån en sån här press.
Ja.
Och den där, ja, varför jag nu sen gick med i politiken, han har egentligen sagt att det är Samlingspartiets fel. För att jag uppvaktade dåvarande biträdande stadsdirektör om cirkala skola, att det måste göras någonting. Och hans svar var att varför kommer du till mig att det är SFP som sköter era saker här i stan?
Just så.
Så tack så mycket. Och så ringde Ulla Kren och resten är historia.
Ja, och sen blev du aktiv på det viset inom politiken. Och sen började ju hända saker också faktiskt. För det var ju nog en period där det var mycket i medierna, mycket fight kring skolorna och daghemmen för det svenska i Åbo.
Jo, absolut. Det började med dagisen. Jag kommer ihåg att det fanns en svensk haudas dagis där i Isbois och den skulle stängas då. Och då hade jag hemma en fyraåring och tvååriga tvillingar, en nyfödd baby, och den halvdagen skulle jag behövt för fyraåringen för att få lite avlastning. Och då var svaret att sådana familjer och barn som ni behöver ingen dagvård, så skulle dagis stänga.
Jaha.
Det var före den här subjektiva rätten till dagvård. Så
ja,
att jag blev nog en varm förespråkare för det, att det är barnet som har ett behov och kanske inte föräldrar.
Ja.
Att tänk på barnets rättigheter.
Mm. Men kändes det rätt att gå med i politiken och börja liksom strida bland annat för bra skolor och dagisar?
Visst kändes det bra. Och det där. Man fick ju vara med också och besluta och inte bara kräva. Utan också besluta, och jag är till min läggning lite otålig, så att det där, jag vill få saker och ting gjorda.
Ja.
Och kanske det fick jag med där en lärdom när jag var frustrerad, jag kommer ihåg, i stora undervisningsnämnden, och där kom ordförande till mig och sa att bästa Christer, demokratins pris är tiden.
Jo, men så är det ju också.
Ja.
Mm. Ja, men du klarar av liksom den här långsamheten i politiken.
Jo, i 16 år.
Men hur mycket fighter var det? Vad minns du från dina 16 aktiva år i Åbo-politiken?
Nu var de där skolfrågorna i början, de var faktiskt jobbiga på många håll. Visserligen var ju... Men på något sätt, det fanns inte en förståelse och en goodwill som jag upplever att det lite mer finns idag. Att det har liksom svängt. Att det var inte alls lika svårt sen mera med katedralskolans renovering till exempel, långt flera år senare.
Mm.
Att jag har inte någon minnesbild att vi på samma sätt skulle ha måste köpslå och vänta. Så att det har nog skett en förbättring och det har kommit en större förståelse.
Ja, vad kan det bero på? Är det tiden, människorna?
Både och, tror jag.
Mm.
Ja.
Ja. Vilka andra sådana stora beslut var du med och fattade beslut om som Åbo-politiker?
Nu var det är ju en ganska lång tidsspann. Vi hade ju nya stadsbiblioteket. Efter det kom ju sen biblioteksbron som, oj vad det debatterades. Och jag blev utkörd för att jag förstör nationallandskap.
Ja, precis.
Kommer jag ihåg.
Men den sitter ju ganska bra där nu. Det är ingen som tycker jag klagar på den och mera.
Nej, inte någon mera. Vi kunde ju förstås ha tagit tillbaka den där Pennyboom med Fränkelska tidningskiosken på.
Ja, just det. Det fanns en sån där.
Ja. Men det där, och sen förstås en jättesvår och besvärlig och tråkig sak på torgparkeringen. Att den tog nog musten ur många av oss.
Mm. Det var från och till många, många år.
Det var många, många, många danser kring den. Och det där sättet hur det nu sen kördes igenom, så var det ju ganska tråkigt att man inte kunde hitta någon sorts konsensus, utan det blev ju väldigt sådär med någon enröstsmarginal ungefär.
Ja, var du för eller emot den i tiderna?
Nu var det där, i sista var jag nog emot.
Jaha.
Ja. Men sen när det väl gick igenom, så gjorde jag nu mitt, så försökte vi ju där sen få det där avtalet så bra som möjligt. Att man måste ju också inse i vilket skede man ska sluta motsätta sig, utan sen när man har det liksom på bordet, så måste man ju försöka göra det bästa möjliga av det.
Men vad skulle du säga att var bäst med att vara i politiken? Och jag menar, du var också i stadsstyrelsen och hade en annan sorts makt och insyn där också.
Nu, det bästa är att man lär känna olika människor, olika typer av människor med olika åsikter och sätt att arbeta och vara. Att man inte bara umgås med gelika som man gör kanske med, i sin vänkrets eller i sin familj. Att det är väldigt lärorikt, och ju längre jag blev och längre jag var med, så desto lyhördare blev jag. Då fick jag större förståelse också för andras åsikter.
Spännande. Det låter ju jättenyttigt för vem som helst liksom.
Mm.
Och tvingas marineras i olika åsikter och stöta och blöta saker. Mm. Nå, vad kändes mindre trevligt med politiken?
Nu var det ju den här offentligheten och den där... På den tiden för de sociala medierna så var det ju mest textmeddelande och så här, men nu var det också tillräckligt obehagliga. Att, kanske lite sådana minnen från också lite uppväxten i Björneborg kunde göra sig påmind om att vara hurrig. Och tack vare mitt namn och min bakgrund fick jag också ganska obehagliga kommentarer som inte alltid var. Och jag har så svårt att inte ta det personligt och bara lämna bakom mig, utan det blir att gräma i mig. Så det var nog de där tråkiga sakerna. Sen kom ju sociala medier. Mm. Och det blev, jag tror att det har blivit bara värre för de som är aktiva idag.
Ja, så att du fick fula textmeddelanden, men idag är det mycket annat.
Ja.
Ja. Nå, vad var det som gjorde sen, nå, jag menar, du var länge i politiken, men vad var det som gjorde att du sen ville avsluta politiken för din del?
Nå, det var ju många orsaker. Delvis fick vi ett allvarligt sjukdomsfall i familjen som vi inte riktigt visste hur det skulle sluta just samma vintern. Det var meningen att tacka ja att fortsätta, det var kanske en orsak. Men också det här sättet hur politik hade börjat föras, det blev mer tillspetsat. Retoriken hade hårdnat också, att jag kanske mer representerad en, kanske jag är 70-talets barn ändå, att det här att försöka kompromissa och hitta samman och samhörighet, att man, det börjar mer lyftas fram sig själv och den som var synlig och högljudd. Så fick de där finaste rubrikerna och inte så här konsensuspolitik på samma sätt. Och sociala medier började också kräva det att du skulle lyfta fram dig själv och bara mera liksom, visa mer av dig själv också. Jag hade lite svårt att hela tiden börja varje mening med mig själv.
Mm, just det. Fanns det ett krav på att du också borde ha haft Instagram-videor och allt möjligt?
Ja, och det här på något sätt, det känns fortfarande främmande för mig.
Mm.
Så man ska vara bekväm med vad man gör.
Mm.
Och det där, sen var det faktiskt en förälder som ringde mig om en skolfråga och tyckte att jag skulle aktivare ta tag i, och så räknade jag bakom. Tänkte jag, nej snälla någon, har jag inte kommit längre i livet än cirkala skola igen? Att nu är det nog liksom en ny föräldragenerationstid att ta över. Att hej, att kom med nu och aktivera er. Att ni kan nog påverka. Att jag har också kunnat. Nu är det er tur.
Just det. Då var det dags att stiga åt sidan och låta andra ta över.
Absolut.
Mm. Och det finns ju andra som har fortsatt förstås.
Jo, med framgång.
Kristel von Frenkel-Ramberg, vi var inne på politik här. Du var ju aktiv så många år i Åbo-politiken och är inte längre. Och du planerar inte att återvända?
Nej. Det finns så många duktiga nu yngre som är engagerade, att en eloge till dem.
Mm. Men du är ju nog aktiv på flera olika håll ändå. Jag menar, på gården tar sitt förstås, och barn och barnbarn och så vidare. Men du är aktiv i många föreningar. Du har flera förtroendeuppdrag och ger ju mycket av din tid till dem på det viset. Du skrev här åt mig, jag menar, du har varit då ordförande i Åboland för Röda Korset, vice ordförande för Finlands Röda Kors, ordförande för Hem och Skola, och i föräldraföreningen var du aktiv, som du nämnde. Du var skattmästare för föreningen Hedvigs Minne, som donerade det här konstnärshemmet i Nådendal, Kasa Hartman, till Stiftelsen för Åbo Akademi. Idag är du ordförande för Fruntimmersföreningen i Åbo, en välgörenhetsorganisation, och du är också viceordförande för konstföreningen som äger konstverken på Åbo konstmuseum.
Det stämmer.
Ja, en otrolig lista. Vad är det som får dig, Kristel, att engagera dig i föreningar och föreningsverksamhet?
No, det här är ju så här föreningar som det är positiva människor och positiva saker. Det är roligt att syssla med det. Och samtidigt är det ju ett socialt umgänge också. Och sen bidrar man med sitt kunnande. Att under åren, ända sedan jag var barn, så av någon underlig anledning så har jag alltid blivit kassör. Kanske därför jag gick Hankensen också.
Ja,
jag var kassör första gången i Ridstallets godiskiosk som 14-åring. Så det där, många av mina förtroendeuppdrag har varit kopplade till ekonomi. Och också under den politikerbanan så upplevde man ju ofta som en kamrer där i fullmäktige. Att man, utbildningen sätter nog sina spår.
Mm.
Så det här är Fruntimmensföreningen i Åbo. Om ett par år fyller 180 år. En av Åbos äldsta aktiva föreningar. Mm. Eller, det finns ju ingen aktiv verksamhet, men vi är ju en bidragsgivare. Så vår uppgift är att förvalta arvet väl och så att det finns medel att dela ut.
Mm.
Som ett par år ska vi försöka på något sätt uppmärksamma det här jubileet.
Ja, för det är ju lite av en doldisförening, den här Fruntimmersföreningen. Men vad annat gör ni då? Delar ut bidrag och har några bostäder också, är det
ja,
så?
Ja, vi har hyresbostäder också.
Ja. Just det. Och vem kan ansöka om bidrag av Fruntimmersföreningen?
No, främst är det då svensk språk, för det finska också. Och åldringsvård. Och det där kvinnor, vi har ju förstås namnligen säger, och barn. Så här, vi understöder inte enskilda personer direkt, utan det är ofta ett samfund eller en organisation. Så vi vill, det ska vara någon som har en redovisningsmöjlighet. Att vi sätter inte pengar in på folks privata konto.
Mm. Men engagemanget finns fortfarande i föreningarna och du har varit aktiv i politiken då när barnen var små och så vidare och hela gården och det här, så jag funderar att det känns som att du är en sån som har ditt dygn har de där berömda 25 timmarna. Är det så?
No, jag lär vara ganska energisk och inte sitta stilla.
Ja.
Så det, men det är mitt sätt att vara, att jag tycker inte om att vänta, jag vill få saker och ting gjorda och att det händer. Så att det där, så då sysselsätter jag mig.
Ja, det låter roligt. Du liksom, ja, du bara eller hur blir man en sån? Hur gör man?
Och det är också att en sak föder det andra. Är du aktiv i någonting så blir du ombedd att komma med i någonting. Men sen tycker jag det är också viktigt att när man slutar så att man går vidare och man också ber andra med. Att vi inte sitter i en situation att man är på samma plats väldigt länge och det inte finns en efterföljare eller en återväxt.
Finns det tid för ännu mer föreningsengagemang?
Ja, och nu är det ganska paskigt just nu.
Ja, just det. Ja. Hör du, vår timme har gått. Det är dags att avsluta för idag. Kristel från Fränkel Ramberg, det har varit jätteroligt att ha dig här idag.
Tack själv.
Hur fortsätter dagen?
Den fortsätter helt lugnt, tror jag, för att tillbaka till Nackela imorgon.
Ja, just det.
Ja.
Tillbaka till gården.
Ja.
Mm.